välkommen till ett nytt avsnitt av Ayurveda-podden. Jag som pratar heter Johanna Mård och den här gången får du ett soloavsnitt med mig där jag besvarar flera av de frågor som jag fått in av er lyssnare. Jag kommer dels besvara en fråga om hur man kan göra om man inte har tillgång till att laga ny färsk mat flera gånger om dagen. Vad är liksom ett av de bättre alternativen till att värma och bevara mat som man har lagat tidigare. Jag ska komma och prata lite mer om frukt, hur man kan tänka kring frukt, hur ska man göra, vad kan man kombinera det med och när ska man äta det. Jag sparar också på fråga om vilka typer av dosha-tester som är tillförlitliga för att få reda på ens grundkonstitution. Och ja, men det är bara ett urkast av många, många frågor som jag besvarar i den här podden. Det är också en av er som frågar ifall jag lever 100% ayurvediskt. Så det kommer jag också att berätta mer om. Jag hoppas att du kommer gilla det här avsnittet och att du kommer lära dig som vanligt ännu mer om ayurveda. Så nu kör vi! Då tar vi första frågan som är från Anna. Och Anna skriver att hon undrar lite om honung. För den ska ju inte värmas upp. Men i många, innan situationstecken, nyttigare recept så ersätts ju ofta socker av honung. Till exempel i olika soppor eller när man bakar och så vidare. Så hon frågar hur gör jag då? Hon frågar ifall jag aldrig söter någonting eller om jag bara äter maten någon form av sötning inte ingår. Och för det första så kan jag säga att jag hettar då aldrig upp honung. Eller jag ska säga, jag gör inte det från... Jag har gjort det, men nu skulle jag inte göra det. Inte sedan jag började praktisera ayurveda och förstod mer vad som händer när vi hettar upp honung. Dels så försvinner alla, alltså de medicinska, de bra egenskaperna av honung försvinner när vi hettar upp det. Men inte bara det, honung blir också jättesvårt för kroppen att bryta ner när vi har hettat upp det. Så att det blir till... ama ganska direkt. Det är därför ayurveda säger så tydligt att hetta inte upp honung. Så tidigare hade jag det ofta i te och när jag bakade och så vidare, men inte längre. Men jag söter absolut saker när jag lagar eller bakar på annat sätt. Det är inte så att jag utesluter det helt, absolut inte. Och det mest ayurvediska sättet att söta något är att använda jaggery istället. Och jaggery stavas J-A-G-G-E-R-Y. Och det använder jag ibland, det har jag hemma. Och det är som ett hälsosammare alternativ till sötning. Och det är en form av rårörsocker, men en väldigt bra variant av rårörsocker, den bästa. Skulle man säga, och framförallt enligt ayurveda den bästa. Jaggery har en förmåga att... dels bidra med sötma men också ha flera balanserande egenskaper. Ja, så vill man söta någonting, det här funkar bra till både bakning och matlagning. Och vill man göra det på ett mer ayurvediskt sätt så skulle jag rekommendera att använda jaggery istället. Och som sagt, inte hetta upp honung. Och är man mer nyfiken på varför man inte ska hetta upp honung så kan jag ju varmt rekommendera vårt tidigare poddavsnitt som heter... Det heter Ghee och honung. Giftigt eller läkande. Och det är avsnitt nummer 27. Och det är jättebra avsnitt om man vill lära sig mer om både honung och ghee. Nästa fråga är... handlar om det här med närproducerat. För inte vet ska vi äta mer närproducerat. Men det kan vara lite svårt i olika perioder. Här när det inte är säsong... och då undrar hon, hur ska man liksom spara maten och bevara den på bästa sätt? Är det bättre att torka än att frysa eller fermentera och så vidare? Så för att svara på det så skulle jag säga att det är bäst att frysa. Jag säger det, jag har bollat lite med andra ayurveda-kollegor också. Prana försvinner ju mycket när vi fryser någonting. Men jag är också utbildad kostrådgivare och vet ju att frysning är ju ett av de bättre sätten för att bevara så mycket näringsinnehåll som möjligt i det vi äter. Så När vi fryser så minskar prana, men vi bevarar mycket av vitaminer och andra näringsämnen. Det skulle jag nog säga är det bästa alternativet när det kommer till att bevara mat. När vi fryser någonting så vill vi också göra det ganska direkt, eller direkt efter vi har tillagat det. Så det är inte så att vi lagar mat, ställer in i matlådor i kylen i 3 dagar och sen fryser. Men vi behöver frysa det på en gång för att det ska innehålla så mycket vitaminer som möjligt. Eller behålla så mycket näring som möjligt. Och för att vi fryser det på en gång för att minska, för att liksom nedbrytningsprocessen ska gå så långsamt som möjligt. För det är nedbrytningsprocessen som går fortare i kylen såklart än i frysen. Och det är den här nedbrytningsprocessen som gör att maten dels också förlorar prana men börjar liksom förmultna successivt. Och mat som är mer nedbruten är svårare för magen att bearbeta och mindre bra för oss att äta. Så därför skulle jag säga frysen. Men såklart, det finns, alltså att torka, fermentera och blötlägga kan också vara bra. Och svaret är väl lite så att det beror på vilken typ av livsmedel man har med att göra. En annan fråga som jag får ganska ofta som hör med det här är om man då har lagat ny mat och ska bevara den några dagar. Är det bättre att ställa in matlådan i kylen i 5 dagar eller ställa in matlådan i frysen i 5 dagar och sen äta? Och jag skulle säga frysen här också, just för att man bevarar mer näring och för att nedbrytningsprocessen inte liksom kommer lika långt i frysen på 5 dagar som det gör i kylen. Så i frysen kanske vi får mindre prana som sagt, men färskare mat när vi väl tinar det. Ställer vi in en matlåda i kylen i 5 dagar så är den inte så färsk när vi ska äta den 5 dagar senare. Och det blir svårare för magen att bryta ner och kan resultera i mer amma i kroppen. Däremot ska vi tänka på när vi värmer upp mat som vi har haft i frysen, att göra det på ett bra sätt. Jag rekommenderar inte mikro utan låt det stå framme i rumstemperatur tills du kan värma det, eller värm det i ugnen direkt eller i kastrull. Det skulle jag säga är det bästa. Och också för att svara mer på det här med närproducerat, att det inte alltid är så lätt att äta efter säsong, så man får göra det bästa av de förutsättningar som finns helt enkelt. Att äta så mycket efter säsong som det går, det tror jag är bra att utgå ifrån. Och varför man enligt Ayurveda att det är bra att äta efter säsong är ju för att vi är ett med naturen och naturen levererar det som balanserar oss beroende på vilken årstid det är, vilket är så himla himla fint. Så det är en anledning till att vi vill äta mer efter säsong också.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Nästa fråga handlar om just hur kan man få till färsklagad mat utan möjlighet till matlagning? Alltså om man till exempel är på jobbet och inte har tillgång till att laga mat under lunchen. Men finns det något ayurvediskt sätt att ha maten liksom halvlagad och bara värma upp den och tillaga den enkelt? Det är frågan. Och det kanske enklaste tipset är att ha med sig en mattermos skulle jag säga. Och då antingen om man lagar mat på morgonen om man har den tiden och ambitionen och lägger ner direkt färsklagad mat i en mattermos och tar med sig till arbetsplatsen. Eller vart man nu är under dagen. Alternativt då värma mat som du har hemma kanske från middagen dagen innan. Värm den försiktigt och skonsamt i kastrull eller i ugnen och lägg sen över den i mattermos. Så kan du ha med dig den när du inte är hemma och tillgång till att laga färsk mat under dagen. Det är ett alternativ. Du kan också, jag gör så ibland att jag tar med mig en matlåda med kitchari till exempel eller någon annan enklare gryta och sen kan jag bara, jag har tillgång till en vattenkokare, kan koka upp vatten och bara ha i lite Hett vatten omlande runt. Det kan jag tycka funkar för som ett skonsamt sätt att värma upp maten också. Så om det bara finns tillgång till mikro där du är under dagarna och vill ge dig själv chansen att äta mat som inte behöver värmas upp på det sättet, skulle jag rekommendera mattermos eller se om du kan värma dina matlådor med kokt varmt vatten. Jag gör det ibland och tycker att det funkar bra det också. Nästa fråga är, varför ska man inte äta eller dricka vissa grejer beroende på ens grundkonstitution? Vad är plus och vad är minus? Och till en början så är det ju så att vissa livsmedel är ju bättre för dig beroende på din grundkonstitution eller snarare din nuvarande obalans. Och det är så för att vissa livsmedel, alltså allt som du äter påverkar dig på ett eller annat sätt. Det finns ingenting du äter som har liksom bara en neutral inverkan på dig, utan allting påverkar. Och vissa livsmedel har en effekt där det torkar upp och andra ger dig mer hetta och andra smörjer och så vidare. Och om du redan är väldigt torr så behöver du ju inte mer torka. Utan som man säger i Ayurveda så är det ju motsatsen som balanserar och lika skapar lika. Så om du redan har mycket hetta behöver du inte ännu mer hetta. Och om du redan är väldigt återfuktad och något oljig så behöver du inte mer av livsmedel som ger dig ännu mer av det. Om du är torr behöver du istället mer livsmedel som återfuktar och smörjer. Om du är hetta behöver du sånt som svalkar. Om du är oljig behöver du sånt som torkar upp. Och bara enkla exempel på livsmedel som återfuktar kan vara mjölk, dadlar eller ghee. Och exempel på livsmedel som svalkar kan vara kokosvatten, spenat och mynta. Och exempel på sånt som torkar upp kan vara ingefära eller gurkmeja. Och de här listorna är ju långa på liksom vad är plus och vad är minus när det kommer till vad man ska äta och dricka beroende på ens nuvarande hälsotillstånd. Och det nuvarande hälsotillståndet är det som jag ibland kallar för den nuvarande obalanser, som också på ayurvediska heter din vikriti. Din prakriti, din grundkonstitution, och vikriti, nuvarande hälsotillstånd där du har hamnat lite ur balans. Och det är det som är mest aktuellt att titta på när du ska guida dig själv till vad skulle du må ännu bättre av att äta och dricka just nu. Så här är mitt tips för att svara på den här frågan, så är mitt tips att ta reda lite på, eller att ta reda på vilken dosha du behöver balansera just nu. Och gör lite researchen på vilka typer av livsmedel och kryddor och drycker är särskilt bra för dig att få i dig utifrån det. Du kan ju också lyssna mer på Ayurveda-podden för att känna igen det lite. Om det verkar vara så att du behöver balansera din vata, pitta eller kapha. Vi har också tre poddavsnitt som heter, alltså ett avsnitt som heter Älskade Vata, ett som heter Älskade Pitta och ett som heter Älskade Kapha. Och de rekommenderar jag varmt att lyssna på när du har fått reda på vilken dosha du verkar behöva balansera just nu. För där pratar vi mycket om både kostråd men också livsstilsråd och annat för att få just den doshan i balans. Nästa fråga kommer från Linda som undrar, hur ska man tänka med frukt och när kan man äta frukt? Jag tycker att det är en jättebra fråga. Jag själv funderade en hel del på det när jag började med Ayurveda, eftersom Ayurveda säger också så tydligt att man inte ska blanda frukt med mat. Och det betyder såklart att man inte ska ha liksom färsk frukt och garnera din måltid med. Men också att inte blanda någonting tillsammans med någonting annat innebär att du äter en måltid för sig och sen väntar du tills den måltiden är helt, alltså tills magen är helt klar med den måltiden. Då kan du äta någonting annat för att det inte ska bli den här krocken i magen. Och hur lång tid det tar för dig att bearbeta en måltid, det beror på hur stark din agni är. Det beror på vad du har ätit och hur mycket du har ätit bland annat. Så, och här känner man efter, när du vet att magen har bearbetat klart en måltid fullt ut, det är då det börjar komma hunger. Och då kan du äta någonting annat om du vill vara helt säker på att den tidigare måltiden inte ska krocka med det du stoppar i dig nu. Så att äta frukt för sig innebär då inte att du äter liksom en ordentlig lunch och sen en kvart senare tar en frukt på det, för det kommer bli en krock i magen. Så hur ska man tänka med frukt och när kan man äta frukt? För det första så är det bra att ha med sig att man ska äta frukt för sig då. Men också inte blanda för många olika frukter med varandra. Så en fruktsallad på äpple, banan och kiwi och melon kan också vara lite svårare för magen att bryta ner. Och sagt, det går att äta det. Det är ingen som blir sjuk på en gång om man gör det. Frukt kommer massa viktiga näringsämnen som är bra för oss också. Men vill man praktisera ayurveda än mer och verkligen ta hand om sin hälsa, så är det fördelaktigt att äta frukter som har lite mer liknande egenskaper tillsammans och inte mixa allt för mycket. Så det går bra att äta äpple och päron tillsammans till exempel, eller en citrussallad på olika citrusfrukter. Och min rekommendation är då att äta det som mellanmål, mellan måltider. Nästa fråga kommer också från Linda, och hon undrar, vad ska man äta för mellanmål? Och ett förslag är ju då frukt, som jag nämnde här nyss. Men jag tänker att innan jag går in på vad ska man äta för mellanmål, så tycker jag att det är värdefullt att fråga sig själv, varför ska jag äta mellanmål? För jag tror att det är många av oss som gör det lite mer på rutin, eller att man gör det som en vana, eller att man gör det bara för att man inom situationstecken ska. Och jag säger det här av egen erfarenhet, att jag själv tidigare åt 2 mellanmål per dag. För att man, ja men inom situationstecken igen, ska det. Det ska vara bra att hålla sitt blodsocker på jämn nivå och så vidare och så vidare och så vidare. Men när jag började praktisera ayurveda mer och åt mer distinkt frukost, lunch och middag, så hjälpte det mig med min maghälsa jättemycket också. Och allt annat som jag praktiserat med ayurveda. Men det gjorde väldigt stor skillnad för mig, och jag noterade där då att jag behövde inte mellanmål. Den magen mådde bättre och jag hade lika mycket energi däremellan också. Men vad man behöver tänka på då är att man ser till att de här 3 måltiderna, frukost, lunch, middag, är 3 ordentliga måltider som innehåller en bra balans av kolhydrater, fett och protein. Och att de också innehåller alla 6 smaker. Sött, salt, surt, starkt, kärvt och bittert. Och att man äter sig ordentligt mätt. För om du bara äter en rostmacka till frukost, då kanske du inte, dels kommer du inte vara riktigt tillfredsställd, och kanske inte mätt nog att klara dig till lunchen. Så ett ayurvediskt sätt att äta är att äta mer distinkt frukost, lunch, middag. Och återigen, exakt hur det kommer att se ut, det beror på dig, din grundkonstitution och nuvarande hälsotillstånd. Men om du vill äta mellanmål för att du känner att men du äter en ordentlig frukost, lunch, middag, bra komponenter, innehåller 6 smaker och får i dig fett, kolhydrater, protein och så vidare. Och känner ändå att du mår bra av att äta mellanmål däremellan. Då kan frukt vara jättebra. Det skulle också kunna passa med någon typ av raw food-bollar. Jag och Johan Silver pratade om odjas-bollar i vårt avsnitt Otroliga Odjas. Där du kan mixa blötlagda dadlar med... Nej, du mixar blötlagda mandlar som du har skalat. Med dadlar och kanske lite andra frön eller nötter. Kokosolja eller ghee för att få i fett. Och gör som små raw food bollar av det, och så kan du ha i de kryddor som du behöver. Jag vet också att det finns en hel del färdiga så här frukt- och nötbars som man kan köpa, som jag tycker är helt okej. Bara du läser på innehållsförteckningen och ser att det inte innehåller sötningsmedel eller konsistensgivare eller annat, utan det bara är naturliga grejer. Det finns frukt- och nötbars som bara innehåller dadlar, russin och nötter som man kan köpa färdiga, som jag kan tycka är helt okej om man behöver som mellanmål. Du kan göra en smoothie som mellanmål om du vill det. Se bara till att den är kompatibel. Vi har i det här avsnittet Incompatible Foods, där jag och Leon pratar mer om vad det innebär. Du vill ju inte göra en smoothie på mjölk och banan till exempel, för att det blir jättesvårt för magen att bryta ner det samtidigt. Kanske en chia-pudding kan vara ett alternativ också. Och förslaget är att äta en rumstempererad, så att du inte ställer in i kylen och äter den kall. Och samma sak med smoothie. Om du använder frysta bär när du gör en smoothie, så om jag själv gör det någon gång, så tar jag alltid kokt varmt vatten och häller över. Så jag kan göra en smoothie på kanske frysta hallon och blåbär, banan, kokt varmt vatten och olika kryddor som jag känner att jag behöver. Det tycker jag är ett bra grundrecept på en ayurvedisk inspirerad smoothie. Om du vill ha varmt mellanmål så kan det funka bra med gröt, olika typer av gröter. Tillagade äpplen kan vara ett jättebra mellanmål. utifrån ett ayurvedisk perspektiv. Om då skalar du äpplen, skär det i tärningar och tar en kastrull med lite vatten och sen har du kryddmått av kryddnejlika, kanel och kardemumma, kokar upp det i med äppelbitarna och låter det småputtra i 10 minuter, en kvart. Det är väldigt bra för din agni och kommer med många andra fördelar. Så är du nyfiken på cooked apples så kan du, alltså för de ayurvediska fördelarna med det, så kan du googla på cooked apples ayurveda så kommer du hitta varför och lite mer hur du tillagar det. Kanske bara göra en golden milk om du känner att du behöver någonting i magen men inte är jättehungrig. Så det är bara några exempel på mellanmål som man skulle kunna äta. Men det bästa tipset är verkligen att känna efter om du behöver äta och vad du behöver äta och hur mycket du ska äta. Och som alltid, tänk på hur du äter när du stoppar i dig någonting.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Nästa fråga är, vilka vitaminer, örter och kosttillskott är viktiga att ta? Och det här är en jättestor fråga. Och svaret är såklart att det beror på. Men jag skulle säga att det kan ju alltid vara värdefullt att kolla upp vad du har för brister. Om du har brist på någonting. Om du har brist på järn eller någon annan typ av viktig vitamin eller mineral. Och fylla på med det utifrån det. Sen för att ta reda mer på vilka örter du ska ta så är det ju alltid värdefullt att boka en konsultation med en ayurvedisk hälsorådgivare eller en ayurvedaläkare för att ta reda på vilka örter som är bra för just dig. Och det beror ju på, för att frågan är så här, vilka vitaminer, örter och kosttillskott är viktiga att ta? Är vata, skriver hon. Men bara för, alltså det är inte som att alla som har vata-dominans behöver samma typer av örttillskott. Utan verkligen det beror på var man är i livet och vilka obalanser man har och mer därtill. Och när du går till en hälsorådgivare så kan man dels titta på dina, liksom, dina grunddoshor. Men man tittar också på dina subdoshor och hur de rör sig i dig. Om de är i balans eller ur balans. Och beroende på det kommer du få rekommenderat vilka örter som är särskilt bra för dig att ta just nu. Och jag själv tycker jättemycket om att ta ayurvediska örter som tillskott. Jag tycker verkligen att jag upplever en skillnad när jag gör det över längre tid. Och här ska man också veta att när man tar ayurvediska örter så är rekommendationen att ta dem omkring 3 månader. För att man ska få en effekt. För ayurveda är ingen quick fix utan det är liksom långsiktigt, hållbart och mjuk. Det är en mjuk väg till mer balans. Så när du börjar ta örter, håll dig till det så länge som din hälsorådgivare eller ayurvedaläkare sagt att du ska göra. Så att du inte bara kör på det 2 veckor och sen provar någonting annat. Utan ge det den chans som de här örterna behöver få. Nästa fråga är från Joakim som jag tyckte skrev en väldigt spännande fråga. Han skriver så här, jag skulle tycka det vore väldigt kul att höra ett program om Ama och Ajirna. Alltså jag är till och med lite osäker på hur man uttalar det här. Ajirna. Och vad skillnaden är och hur de verkar i kroppen. Han frågar också hur de liksom, deras relation är till doshorna och våra datus och shrotas med mera. Och hur man hanterar dem. Och det är en jättespännande fråga. Och jag tycker den är så spännande för att den går mer på djupet. Vilket jag alltid tycker är jättekul. Men sagt, jag är till och med lite osäker på hur man uttalar Ajirna. Alltså jag säger det, Ajirna. Ajirna. Men för det här är inget begrepp som jag har dykt över gång på gång i mina utbildningar. Men, så den första frågan idag, vad är det för skillnad på ama och ajirna? Och som jag förstår det, som jag har förstått det hittills, så är det att ajirna, man kan sätta ett likhetstecken mellan ajirna och indigestion. Det är alltså när våran agni inte är tillräckligt stark eller frisk för att bryta ner det vi äter. Och anledningen till att man inte bryter ner maten man äter ordentligt är för att kanske din agni är för svag. Eller att du ätit alldeles för mycket så att det blir den här overload. Jag har ju pratat många gånger om den här, att du kan måla upp en bild av att du har en liten vedeld i magsäcken. Vedeld heter det så. En bonfire, en brasa. och vad händer om du lägger på jättemycket vedträn samtidigt? Då kommer elden att slockna. Och det kan då leda till indigestion. Och vanliga symptom på att man har det är att man har en väldigt tung känsla i magen. Man kan vara uppblåst, man kan ha gaser, man kan känna sig illamående. Eller att man känner sig väldigt, väldigt full i magen långt efter man har ätit en måltid också. Så ajirna, indigestion, kommer liksom först. Och en konsekvens av det är ama. Så ama refererar mer till mat som inte har brutits ner tillräckligt. Som, alltså små, små partiklar från mat som inte brutits ner tillräckligt som börjar cirkulera i kroppen. Det är ama. Och ama översätter vi ofta till toxiner och slaggprodukter. Som då är ett resultat av indigestion. Så ajirna kommer först och sen blir ama en konsekvens av det. Olika symptom på ama kan vara att man känner sig också, man kan känna sig tung, man kan känna sig svag. Man kan också ha lite illamående, man kan ha väldigt mycket beläggning på tungan, illaluktande andedräkt. Man kan ha ont i leder, ont på andra ställen av kroppen. Försvagat immunsystem och man har inte det glow utan snarare man är lite dull. Vad heter det? Man är lite blek och lite grå kanske. Det är några exempel på symptom på ama. Och det här kan man ju korrigera med bland annat särskilt kost och livsstil för att få igång din agni. Äta på ett rätt sätt, undvika incompatible foods. Äta på ett medvetet sätt för att stärka din agni och så vidare och så vidare. Joakim frågar också hur de här liksom, hur deras relation är till våra doshor och datus och shrotas med mera. Och ja, det alltså till till våra doshor så skulle jag väl säga att alltså det är en väldigt stor fråga. Jag tänker att om dina doshor är i balans så är också chansen att din agni är i balans mycket större. Du kommer ha mindre risk att få indigestion och mindre risk att du får ama. Det är ett sätt att svara på den frågan. Hur det här relaterar till våra datus, vill säga alla våra 7 vävnader, är ju det att får vi indigestion så kommer det först påverka den första datun som är den första vävnaden, som är rasa, som är lymfan och våran plasma. Och börjar det bli liksom ama i lymfan och plasma så kommer det sen såklart påverka de andra vävnaderna också. Så vi behöver verkligen ha koll på vår agni för att hela vår kropp ska må bra. Så att alla våra datus i vardera turordning får den näring som den behöver. Och näring och ren prana, energi, vitaminer, mineraler och så vidare. Och så vidare utan att det är för mycket ama som är där stärker till det. Och hur det påverkar våra shrotas är också ett sätt att svara på det här. Är ju att en stark agni gör att det inte kommer så mycket. Att det inte blir indigestion. Och att det inte blir så mycket ama som rör sig runt i våra shrotas. Så skulle man kunna svara på den här frågan. Så väljer jag svara på den nu. Sen kommer vi in till några frågor som handlar lite mer om livsstil. Och då har jag en fråga från en tjej här som undrar vad vi menar med rörelse när vi pratar om det i podden. Hon undrar, är det fysisk rörelse som är att jag använder mina muskler för att sätta igång en rörelse i min kropp? Eller räknas bilkörning, åka tåg etc.? För där rör ju jag mig i förhållande till resten av världen. Men själv gör jag ingen aktiv rörelse. Så hon undrar, vad menar vi när vi pratar om rörelse? Och när jag först läste den här frågan så tänkte jag, i vilket sammanhang? För när vi pratar om att rörelse är bra, då tänker vi på fysisk motion. Att det är bra att röra på sig i den bemärkelse när vi vill använda det. Men hur mycket fysisk motion som är bra för dig beror ju på. Det beror på vad du behöver just nu. Men det är alltid bra att röra på sig i någon bemärkelse varje dag för alla. Alltid, så är det ju. Så när vi pratar om att rörelse är bra medicin så är det den fysiska motionen vi tänker på då. Men ibland pratar vi om att rörelse kan göra att vi hamnar i vata-obalans. Och då menar jag all typ av rörelse. Att gå för fort, att springa, att det är inte alls ovanligt att många som har vata-obalans, när de sitter stilla på en stol så sitter de och skakar benet så här. Och det är ett tecken på att det är mycket rörelse i den kroppen som de liksom behöver få utrymme för på något sätt. Men det blir lite som det här att alltså, lika skapar lika. Har man en vata-obalans och sitter och skakar benet, då genererar man ju ännu mer rörelse i sitt system. Och det i sin tur spär på den här vata-obalansen. Så vad du vill göra om du kommer på dig själv, sitter och skakar på ett ben, och bara lägger en hand på ditt knä och bara ta ett djupt andetag och bara så, nu sitter vi stilla en stund här, jag och min kropp. För att sitta och skaka med benet eller bara sitta och trumma med fingrarna på bordet eller vad som helst, det genererar mer rörelse, vilket är inte det du behöver när du har en vata-obalans. Utan du behöver motsatsen, vilket är att sitta stilla. Så även då att vara på spinning eller ja, träna intensivt eller också att faktiskt förflytta sig i fordon. Att åka bil, tåg eller flyg är också en form av rörelse som spär på en vata-obalans. Och här vet jag att vi har pratat någon gång om en av mina lärare som jag hade när jag var i Indien och studerade, som var väldigt mycket vata dominant i hans grundkonstitution. Och han sa det ett eller två sätt som han praktiserade varje dag för att balansera sin vata. Att han gjorde en daglig abhyanga, smörjde in sig själv med varm sesamolja. Självmassagen med varm sesamolja innan han tog en dusch på morgonen. Och sen var han väldigt medveten om sitt kroppsspråk. Så han gick och rörde sig långsamt. Och det här var ju någonting som man fick träna upp, för det kom ju inte naturligt för honom. För har man mycket vata i sig så har man mycket rörelse också. Och det är, kan vara ett väldigt flygigt och aktivt kroppsspråk och man kan gå fort och prata fort och så vidare. Så han sa det, det var hans två primära sätt att hålla sin vata i balans. Daglig abhyanga och ett medvetet kroppsspråk. Där han inte satt och skakade med benen eller använde allt för mycket handgester när han pratade och bara tog det ganska lugnt. Det var hans sätt. För att stillhet balanserar vata. Och här vet vi också då att om man är en person som reser mycket med tåg, bil eller så vidare, så spär det också på vata. Och det, ibland behöver man ju resa. Man kanske har det i jobbet och så vidare, men då kan det bara vara bra att göra lite medvetna val om så här, okej, nu ska jag resa lite mer. Vad mer kan jag göra runt omkring för att balansera min vata? Att få in mer regelbundenhet, värme, vila, varsamhet. Kanske unna sina bianga de dagar man är ute och reser. Vi vet ju också att många som flyger, inte alls ovanligt att man får vata, alltså symptom på vata-obalans när man är ute och flyger. Man blir torr, man kan känna sig lite orolig. Många som kan få förstoppning när man flyger. Och det är för att vi får mer vata i oss när vi förflyttar oss på det sättet. Nästa fråga är från Malin. Hon frågar, pest eller kolera, liksom, vad är lite bättre av två dåliga alternativ? Antingen gå upp innan klockan 6 för att vi enligt Ayurveda mår bra av att gå upp den tiden. Eller sova fler timmar, men inom situationstecken fel timmar då. Så jag gissar att det här är en situation där man inte går och lägger sig 22 på kvällen, utan man behöver, antingen man har svårt att somna eller man kanske har situationer i sitt liv där man behöver vara uppe längre, man kanske har ett arbete som kräver det eller någonting annat. Så det här är också en bra fråga, alla frågor är bra frågor. Som på de flesta svar så säger jag igen att det beror nog lite på. Det beror på exakt när du somnar. Jag menar, rekommendationen är att lägga sig runt 22 och gå upp innan 06. Men somnar du 23-24 och känner att du klarar dig på 6 timmars sömn, att du mår bra av det, då skulle jag rekommendera det. Istället för att somna runt 24, alltså runt midnatt, och sova till 7-8. Det är ett alternativ. Men är det så att man, vad vet jag, man kanske har möjlighet att gå och lägga sig först vid 3-4, då skulle jag inte rekommendera bara att sova 2 timmar. Utan sova lite längre såklart. Man får liksom göra det. Man får göra det man kan utifrån de förutsättningar man har här också. Men en sak som kan vara, som jag vet och har hört när jag har läst mer om Ayurveda, är att om man känner att det här tilltalar en, om man inte har möjlighet att sova 6-7 eller man behöver 8 timmar sömn i ett svep på natten, men gärna vill gå upp där runt vata-tiden innan det blir för mycket kapha i vår omvärld, vilket det slår över från vatans energi till kaphas energi runt 6 på morgonen, för att sen ackumuleras där runt 8 ungefär, eller vara som högst där runt 8 för att sen sjunka ner lite och övergå till pittans energi runt 10 på förmiddagen. Men om man då inte kan få så många timmar sömn på natten liksom i ett svep som man önskar, och kanske ändå vill gå upp vid 6 för att få med sig den här lättheten, om man känner själv man mår bra av det, så kan man göra det. Och om man har en omständighet i ens liv som gör att man ändå blir trött på dagen, om man inte får tillräckligt många timmar under natten, så kan man behöva ta en powernap. Ofta rekommenderar jag Ayurveda inte det, att sova på dagen, av flera anledningar. Men har man omständigheter som gör att man behöver det, så kan det vara rekommenderat att sova någon gång mellan 10 och 2 på dagen. För det ger också pitta-tiden. Och pitta-tiden är så värdefull att sova på, framförallt på natten mellan 22 och 02. Och missar man de timmarna med sömn, så kan man försöka ta igen det genom att sova någon gång mellan 10 och 2 på dagen. Det är också bättre att powernappa då istället för sent på eftermiddagen, för det kan störa nattsömnen också. Så det skulle jag säga. Behöver man, om man inte får så många timmar i ett svep under natten och ändå vill gå upp relativt tidigt på morgonen, så kan man ta igen lite förlorad sömn någon gång mellan 10 och 2 på dagen. Det är ett ayurvediskt sätt, eller inspirerat av Ayurveda, att få till sina timmar sömn under ett dygn i alla fall. Jag tror att jag har svarat någorlunda på frågan. Hoppas att du, Malin, som ställde den, fick ut någonting av det.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Nästa fråga är, lever du, Johanna, 100% ayurvediskt? Och nej, det gör jag inte. Jag själv kan tycka att jag lever långt ifrån 100% ayurvediskt, men det är också, alltså att leva 100% ayurvediskt, det är, för mig det är jättestort att göra det. Då ska man liksom praktisera det i varje givet ögonblick. Jag praktiserar mycket och har många rutiner, och jag tänker ju på ayurveda i princip hela tiden. Men det händer ju också att jag gör grejer där jag vet att det här är inte det mest ayurvediska jag kan göra just nu, men jag väljer att göra det ändå. Och det är väl då jag skulle säga att jag kanske inte lever 100% ayurvediskt. Jag äter någonting som jag vet, det här är inte det bästa för mig just nu. Jag blir bortbjuden på middag och äter det som serveras där. Och är helt okej med det och njuter av det, men det är inte ayurvediskt. Eller jag vet att jag skulle må bra av att göra en abhyanga varje dag. Jag har inte rutin på att göra det varje dag. Jag vet att jag skulle må bra av kanske få in lite mer regelbundenhet, kanske praktisera mer yoga, pranayama och meditation, mer daglig praktik, för att det är ett väldigt bra sätt att få mina doshor i balans och så vidare och så vidare. Så jag tror att jag nämnt det någon gång tidigare, att jag tror att om några av de här visa människorna som först formulerade i vd för flera tusen år sedan skulle komma och hälsa på mig idag och bara observera min kostlivsstil, så skulle de ju fråga mig: vad tror du att du gör? Vad håller du på med? Tror jag. Just för att jag lever inte 100% ayurvediskt. Men kanske 80-20 ungefär. 80-20-regeln. Att 80% av mina måltider verkligen är medvetna val. Med hur jag äter. Och 80% av det jag dricker också. Det händer att jag dricker kranvatten som inte har kokat upp någon gång ibland. Men minst 80% av det jag dricker är oftast kokt varmt vatten eller te eller någonting som är mer balanserande. Jag dricker aldrig någonting med is i, för det vet jag släcker min agni på en gång. Jag får ont i magen när jag gör det. Men det jag gör, jag har ju rutiner som tungskrapa varje morgon, borsta tänderna med ayurvedisk tandkräm varje morgon. Jag gör abhyanga några gånger i veckan. Jag gör nasya näsdroppar. Jag gör oil pulling då och då. Oavsett vad jag äter så tänker jag alltid på hur jag äter. Jag tänker mycket på det här med incompatible foods. Att inte blanda livsmedel som är allt för svåra att smälta tillsammans. Jag yogar och gör pranayams och mediterar. Men inte regelbundet. Så ja, det var väl ett någorlunda svar på den frågan. Så kort svar, nej, jag lever inte 100% ayurvediskt. Men ayurveda finns med mig i typ allt jag gör. Och kanske att jag lever så 80-20 där någonstans. Och något av det kanske mest ayurvediska jag gör är att jag mer eller mindre hela tiden känner efter hur jag mår och vad jag behöver i relation till mina doscher. För mig är det enkelt att känna igen en vata, pitta eller kaffobalans. Och beroende på hur jag mår och vad jag känner så justerar jag vad jag gör, vad jag äter, vad jag dricker, vilken typ av träning jag behöver, hur jag rör mig och andra typer av livsstilsrutiner som vilken typ av andningsövning eller meditation eller annat som jag vet skulle få mig att må ännu bättre i stunden givet situationen, givet mitt välmående där och då. Så det är kanske något av det mest ayurvediska jag gör. Jag känner in och tittar ut. Så jag vet också att om det är en dag när det är väldigt blåsigt ute till exempel, så gör jag lite extra för att balansera min vata dosha. Eller om det är väldigt, väldigt varmt ute, så gör jag någonting extra för att balansera min pitta. Är det mycket kapha energi ute, det är en lågtryck och vår och pollen i luften och så vidare, gör jag det lite extra för att balansera kapha. Så det är kanske något av det mest ayurvediska, att jag mer eller mindre hela tiden känner in och justerar därefter. Sen tänker jag också mycket på regelbundenhet och försöker liksom i så stor utsträckning som jag kan och förmår att ta till mig allt det som vi pratar om här i podden. Att följa liksom den ayurvediska dygnsrytmen, att få in mer regelbundenhet, såklart hur jag äter, vad jag äter, andra livsstilsrutiner. Och så har jag mina ayurvediska huskurer som jag alltid tar fram när jag känner av någon typ av obalans eller förkylning eller något problem med magen eller huvudvärk. Så har jag mycket ayurvediska huskurer som jag anammar då. Så man ska inte jämföra sig med andra. Men om jag skulle göra det så vet jag att jag lever väldigt inspirerat av ayurveda jämfört med många i min närhet. Men inte 100% som sagt. Och det finns ingen prestige. Jag tänkte säga prestige eller vinst i att leva 100% ayurvediskt. Men jag tror absolut att det finns en stor vinst i att göra det. Men man lever så ayurvediskt som man kan, orkar och förmår, skulle jag säga. Inte för att det var någon fråga, men jag vill bara ändå få med det. Och alla till alla er pitta dominanter där ute, det är ingen tävling om vem som lever mest ayurvediskt. Utan man tar in så mycket ayurveda som man känner att man vill och behöver för att må ännu bättre. Och av egen erfarenhet skulle jag säga, för min, alltså för egen del, så har det blivit mer och mer och mer ayurveda allt eftersom åren går. Och jag ser framför mig att det kommer bli fortsätta så ett tag framöver. Det fortsätter få in mer och mer. Och det blir också så att för varje ny grej som jag anammar så tar jag en liten tid för det att bli en rutin. Men till slut har jag många rutiner som är som vanor som bara går av farten. Och det blir mer och mer av sånt som är ayurvediskt. Och verkligen, ju mer jag praktiserar ayurveda, desto bättre mår jag. Så för mig är det absolut ingen... Alltså jag praktiserar mycket ayurveda, men det är ingenting som kostar energi eller är någon effort för mig. Utan mycket går nu bara av farten och är rutin. Och som sagt, ju mer jag praktiserar, desto bättre mår jag. Så bara till dig vill jag säga, fortsätt utforska och se vad du får för känsla och resultat ju mer du praktiserar. Nu kommer vi in på frågor som handlar lite mer om grunden i ayurveda. För att sen komma in på lite så här gott och blandat på slutet. Men en person här som heter Elia frågat, hur hittar man sin typ? Alltså sin grundkonstitution. Och det bästa sättet är ju att boka en ayurvedisk hälsorådgivning. För att få någon som kan hjälpa dig ta reda på det. Med en ayurvedisk hälsorådgivare eller ayurvedaläkare. Det skulle jag säga det är det bästa. Men också, som jag sagt många gånger, att alltså din grundkonstitution är inte det primära. Det är inte det viktigaste när det kommer till att ta hjälp av ayurveda för att guida sig själv till en bättre hälsa. Utan det är dina nuvarande obalanser. Men det får du ju absolut reda på när du bokar en konsultation. Så det kan hända att du bokar en konsultation och kommer dit och är jättenyfiken på att säga, vem är jag? Jag vill veta min grundkonstitution. Och den hälsodrivare du går till, eller ayurvedaläkare, är mer fokuserad på ditt nuvarande hälsotillstånd. För att det är det som är det mest väsentliga. Så att när du bokar in det på en hälsodrivning så... Bli inte liksom förvånad eller besviken om inte personen du går till är lika engagerad som dig i att hitta din grundkonstitution. För sagt, det är inte det primära när man ska praktisera ayurveda. Du kan också lyssna mer på ayurveda-podden och se liksom när du känner igen dig. Jag tror och vet att många av er som har gjort det känner att ni lär känna er själva mer när ni lyssnar på ayurveda-podden utifrån ett ayurvediskt perspektiv. Och ju mer ni lyssnar så kanske ni får en större förståelse. Men jag känner igen mig så mycket i allt de pratar om som har med pitt att göra. Att jag har nog mer pitt i min grundkonstitution. Eller så kanske man känner igen sig att men jag verkar ha kapha-obalans eller vata-obalans eller pitt-obalans. Så det är också ett förslag. Eller så kan man så göra olika typer av dosha tester online. Och det för mig in på nästa fråga från Kristina som frågade just vilka tester är tillförlitliga för att ta reda på sin typ. Och jag har ju nämnt här tidigare en hemsida som heter Banyan Botanical. Jag kan länka till den i det här poddavsnittet också. Jag tycker att de är väldigt tillförlitliga när det kommer till allt som finns på deras hemsida. Och de har också ett dosha-test. Där man dels får reda på sin grundkonstitution och nuvarande obalans. Så det skulle jag varmt rekommendera. Gå in på Banyan Botanicals om du vill göra något sånt här test. Men med det sagt, kanske ta det lite mer nypa salt. Det absolut bästa är som sagt att gå till en hälsorådgivare eller ayurvedaläkare. Nästa fråga är från en tjej i Norge. Och det är bara så kul att jag har så många norska lyssnare. Jag får massa mejl och frågor från er i Norge. Så det är jättekul att veta att jag har en skara lyssnare där också. Så hon skriver på norska. Jag ska inte göra ett försök att läsa det här på norska. Men jag översätter det till svenska. Och hon frågar, vad ska vi fokusera på när vi till exempel har en kapha-pitta-dominans? Men en vata som är ur balans. Och det enkla svaret är ju bara att balansera vata, som jag har nämnt bara flera gånger i det här poddavsnittet. Grundkonstitutionen är inte lika viktig som din obalans. Så oavsett grundkonstitution, oavsett dominans, om du vet mer att din vata är ur balans, så balansera vata. Och man säger det många gånger också att när just vata-doshan är den som lättast kommer ur balans hos alla faktiskt, oavsett grundkonstitution. Och när man lyckas få sin vata-dosha i balans så tenderar pitta och kapha att liksom hitta hem. Så att det är ofta en bra början att börja balansera sin vata-dosha. Okej, nästa fråga är: hur återfuktar jag ögonen på bäst sätt? Vad finns det för ayurvedisk ögonskölj? Och jag har, det första som jag kommer att tänka på är att om man känner att man bör återfukta någonting, oavsett vad det är, så är det ett tecken på att man är torr. Och att vara torr är ett symptom på vataobalans. Så känner du att du behöver återfukta någonting, så det är ett bra sätt att jobba med det liksom långsiktigt och inte bara behandla själva symptomet, som i det här fallet är torra ögon. Så att liksom jobba med roten till det, liksom orsaken varför jag har torra ögon, är att börja balansera din vata. Så det skulle jag säga, det är det första du gör. Och sen vet jag också ett väldigt ayurvediskt sätt att återfukta ögonen är att använda ghee. Och det kanske kan låta jätteknasigt, men jag själv har varit på panchakarma-behandlingar där man får ganska mycket, man får som en liten, de bygger som en liten ler, man ligger ner på rygg och så bygger som en liten lermur i ansiktet, liksom upp i pannan och ner över tinningarna och upp över näsan, så att man har som skidglasögon nästan, av en liten lermur. Och sen häller de i ghee där och så ska du öppna ögonen och titta runt. Låter jätteknasigt för den som inte vet varför man gör det kanske. Men det är ett medicinskt, ayurvediskt sätt att ta hand om din ögonhälsa. Men det här skulle jag inte göra själv, svårt att göra själv hemma också. Men är det så att man upplever att man har liksom ett ganska, att det är ett problem med ögonen, då skulle jag absolut boka en konsultation hos en ayurveda läkare, ta upp det och se om man kan få en sån här behandling. Det skulle vara ett sätt också. Men annars i vardagen, bara börja med att balansera din vata dosha. Sen har jag flera som frågade om man kan ta hjälp av ayurveda för att om man kan hjälpa ADHD eller ADD eller liknande med hjälp av ayurveda. Eller frågan är specifik kring ADHD faktiskt. ADHD och ADD. Och ja, det kan man. Det här är också en stor fråga. Både Marion och Emily är det som har skickat in det här. Nu har jag fått frågan tidigare av många av er också. Men ja, det kan man. Man kan ju jobba med det mesta med hjälp av ayurveda, om inte allt. Och de nära vänner jag har som har ADHD, som också är en del bekanta med ayurveda, de själva säger att de känner igen just ADHD jättemycket med vata-obalans. Men nu är inte det här något ämne som jag är jätteinsatt på än, men jag har tänkt att det kommer komma ett avsnitt längre fram där vi pratar mer om det här, där jag bjuder in någon gäst som kan mer om det här. Men ja, så jag ska säga, jag svarar bara ja på den här frågan nu, utan att gå in mer i detalj på det, utan att så här, det kommer längre fram. Men kanske, om det är så att den här frågan är väldigt aktuell för dig just nu som har ställt den, att bara kolla lite själv om det kanske är så att just vata, alltså symptom på vata och balans, kan, att du kan koppla dem till någon av de här andra symptomen. Och se om det kan vara så att det hjälper att balansera någon av doserna, att få hjälp med ADHD eller ADD eller någonting annat. Så ja, det är mitt något vaga svar på det nu. Och sagt, så hoppas jag att vi kommer djupdyka mer i det längre fram. Nästa fråga är om ayurveda, det är en stor fråga, har ayurveda bra tips inom kvinnohälsa? Och ja, såklart. Och kvinnohälsa är ju hur stort som helst. Hur stort som helst. Men, alltså, så det är en väldigt stor fråga. Men jag kan börja med att bara tipsa om några av ayurveda-poddens egna avsnitt. Avsnitt nummer 8. Där pratar vi om kvinnocykeln, alltså menscykeln. Och hur vi kan titta på den och förhålla oss till det med hjälp av ayurveda. Och hålla oss i balans med hjälp av ayurveda genom hela menscykeln. Avsnitt 38, där pratar vi om hur man kan balansera sig genom klimakteriet. Och jag skulle säga det att avsnitt 8 om menscykeln, där sitter jag tillsammans med Johanna Dahlin. Och avsnitt 38 om klimakteriet sitter jag tillsammans med Vivian Nyberg. Och sen har vi avsnitt 55, där jag tillsammans med doktor Tijalli Maje pratar till dig som vill bli gravid. Det handlar också såklart mycket om kvinnohälsa. Och vi har fler avsnitt som handlar om ja, men hur man kan ta stöd av Ayurveda under graviditeten och även postpartum. Och så har vi avsnitt 60 som heter Dina inre årstider med Sheila Arnell. Där pratar vi också än mer om menscykeln och lägger ett ayurvediskt perspektiv på det. Sen finns det faktiskt en annan podd som också är på svenska där de pratar om Ayurveda, och det är med Tia Ljungberg. Den podden är 13 avsnitt totalt, och nu var det var några år sedan hon släppte de här avsnitten, men de är väldigt bra. Så om du vill ha mer, ännu mer Ayurveda på svenska, så kan jag rekommendera podden Ayurvediskt. Och där avsnitt nummer 7 gästas hon av Sangeeta, Dr. Sangeeta, som också har gästat den här podden. Och där pratar de ett helt avsnitt mer dedikerat till kvinnohälsa. Och där pratar de kvinnohälsa i många olika aspekter. Så jag rekommenderar dig att lyssna mer på det också, om det skulle vara intressant. Men som sagt, det är en stor fråga. Skulle kunna svara på den väldigt stort också. Men jag tänker att vi börjar där. Och den allra sista frågan som jag tar upp idag är: varför ska man inte göra garshan över bröstkorgen? Och garshan är ju den här massagen vi gör, lymfmassagen. Där vi använder silkeshandskar som är de här ayurvediska lymfmassagevantarna. Och det gör vi över hela kroppen men inte över bröstkorgen. Det ska vi inte göra för att hjärta och lungor är ganska känsliga organ. Och en lymfmassage, även om inte vi går på så hårt, så är det... vi ska vara ganska försiktiga när vi masserar över bröstkorgen, liksom över hjärta och lungor. Just för att hjärta och lungor är känsliga organ. Vi är också känsliga liksom, med vävnader här. Och ett mer ayurvediskt sätt att svara på det är att vi har specifika energier runt det här området som inte mår så bra av just den typen av stimulans som en lymfmassage kan ge. Dels kan man tänka på Anahata chakra som är vårt hjärtchakra, men också de olika subdoshorna. Prana Vayu som är en av Vatans subdoshor rör sig mycket runt hjärtat, och just de här energierna. Ja, man kan lätt hamna ur balans om vi går på här och gör lymfmassage. Så det är väl en anledning till att vi inte ska göra det över bröstkorgen. En mängd olika typer av frågor. Jag hoppas att det har gett mera klarhet. Det är alltid kul att integrera mer med er. Jag blir alltid lika glad när ni hör av er. Alltid lika fint att se era kommentarer när ni kommenterar något poddavsnitt där ni lyssnar på podden. Eller något inlägg på mina sociala medier och så vidare. Eller när ni bara skriver DM eller mail till mig. Så det var fint att få svara på de här frågorna i ett poddavsnitt också. Har ni följdfrågor så kan ni såklart som vanligt bara höra av er igen. Men med det sagt så vill jag också säga att jag kanske inte svarar lika fort som jag brukar göra. För att jag har ju min lilla nyfödda tjej här nu som snart redan är en månad gammal. Men jag har också sedan länge haft en ambition av att släppa 90 avsnitt av den här podden för nu. Och det här blir avsnitt 89, så det kommer ett avsnitt till för den här säsongen. För att jag sen ska ha mera tid att bara vara med mina två små tjejer här nu. Och framförallt den här yngsta som behöver mig dygnet runt. Så jag ska ta mig tid att vara med henne och ta mig tid att komma än mer i balans själv efter en graviditet och förlossning. En graviditet och förlossning som har varit väldigt, väldigt fin måste jag säga. Mycket tack vare all ayurveda som jag praktiserat under den här tiden. Men så det kommer ett avsnitt till, avsnitt 90 här snart. Och sen tar jag en paus så får vi se hur länge den pågår. Men jag kommer ju finnas tillgänglig på sociala medier. Så följ Ayurveda-podden på Instagram om du inte redan gör det, för att få lite uppdatering där. Och som sagt, det kommer mer avsnitt, för än har vi långt ifrån pratat klart om ayurveda. Det finns så mycket mer att prata om, och jag älskar att sitta och prata om ayurveda, och få djupdyka, både djupdyka och gå mycket till grunden inom Ayurveda, som är ett av den här poddens syften. Men nu 90 timmar in så tror jag att vi har grunden. Jag tror det. Så det kan mycket väl bli så att kommande avsnitt blir lite mer djupdykning. Se fram emot de avsnitt som kommer härnäst. Jag har en fortsatt lång lista på ämnen som vi kommer ta upp. Så bara fortsätt häng med och subscriba gärna till podden där du lyssnar. Så kommer du säkert få uppdatering när nästa avsnitt släpps. Så det kommer ett till efter det här och sen blir det en liten paus. Men sagt, en ny säsong kommer att komma efter det också. Och bara tack till dig som har varit med på resan hittills. Jag vet inte om du som lyssnar på det här hoppat in ganska nyligen eller om du varit med från början och lyssnat på allting. Men jag kan säga det också, att oavsett om du har lyssnat på allt eller hoppat in här nyligen, det finns nu snart 90 avsnitt av Ayurveda-podden. Så även om det inte kommer något nytt regelbundet här varje vecka, så gå tillbaka och lyssna på det som finns. För tro mig, du kommer höra nya saker när du lyssnar på den avsnitten. Ayurveda är ett otroligt stort ämne och du kommer höra nya saker när du lyssnar om på de här avsnitten. Det kan vara värt att göra det, för du kommer säkert lära dig, om du vill lära dig mer så kommer du göra det när du lyssnar om på många av de här avsnitten. Ja, bara tack. Tack igen för att du är med. Det känns så fint att få prata med dig genom den här podden. Det här har verkligen varit en av många drömmar som jag förverkligat. Och det kommer mycket mer från mig i ayurvediska former efter den här mammaledigheten. Så vi håller kontakten, så hörs vi och kanske ses mer snart. Ta hand om dig för nu. Namaste.